Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Och de som ska göra det idag är Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javius, analyschef på SCB. Välkomna hit båda två.
Tack så mycket.
Tack.
Innan vi börjar ska jag också säga att jag heter Viktor Munkhammar och att det är förmiddagen på onsdag den 20 november när vi står här, så att alla har förutsättningarna klara för sig. Bra, då kör vi igång, och idag blir det bostadsmarknad. Det har kommit en del statistik här på sistone och vi ska försöka reda ut vad man kan förvänta sig framöver när det gäller investeringar, kanske framförallt. Det är det som är det viktigaste för ekonomin i stort. Och så ska vi försöka ta reda på om den senaste tidens lite mera positiva konjunkturtongångar har någon bas i verkligheten, eller om det är mera entusiasm över lugnare nivå på handelskonflikten. Och i den andra halvan sen så blir det spaningar som vanligt och veckans viktigaste. Det är schemat för dagen. Annika, vill du börja? Vi fick ju lite statistik igår om just bostadsmarknaden. Det handlade dels om prisutveckling och det handlade om hur många nya bostäder som hade påbörjats under det tredje kvartalet. Vad kan man säga om det här? Vi har ju haft ändå, efter det här raset så har ju priserna klättrat på i maklig takt uppåt.
Mm, jag vet inte om jag skulle kalla det ett ras, och framförallt inte i Sverige, utan då är det ju lokalt som priserna har fallit tillbaka.
Okay.
Men jag tror att det är nog det vi ska förvänta oss, att det ser lite bättre ut. Det ser bättre ut för hushållen generellt. Hushållen drog ju öronen åt sig när priserna föll under 2017 på bostadsmarknaden, och det fanns en del osäkerhetsmoment och så vidare. Så har vi haft en väldigt försiktiga hushåll. Nu tror jag att hushållen tolkar Riksbanken som att ja, de höjer i december, men det är den enda höjningen det blir på mycket länge. Och då är nog priserna för låga, helt enkelt. Då kan man låna mer och priserna ska upp. Och det är också det vi ser. Budgivningen börjar komma igång i storstäderna och universitetsstäderna. Det finns en ökad efterfrågan. Så att i den här miljön så tror jag nog att vi kommer nog se ökad efterfrågan, men i en måttlig takt.
Och är det här då någonting som man kan tänka sig, om vi tittar på ekonomin i stort då, att exempelvis konsumtionen, det finns ju en liksom förmögenhetseffekt, en känsla att tillgångspriserna stiger, man känns lite tryggare att hushållen i större grad än de annars hade gjort håller uppe sin konsumtion med anledning av detta? Eller?
Ja, det tror jag. Och jag tror faktiskt att hushållen kommer vara mer bidragande till tillväxten framöver. De har ju varit liksom lite grann av en bromskloss, och vi kommer få det omvända i bidrag till BNP framöver där export och hushåll byter plats.
Ja. Johan, vi fick ju också då statistik på hur många bostäder som på påbördes, 9750 meddelade SCB. Det var en nedgång från i fjol. Men generellt så är det väl så att bostadsinvesteringarna inte har sjunkit så mycket som man kanske befarade för ett par år sedan. Delar du den bilden, eller?
Ja, då trodde man ju att det fanns en risk att den här nedgången skulle fortsätta och bli betydligt allvarligare. Sen stannade det av, och sen dess har det ju, priserna har ju repat sig, och nu tror vi att bostadsinvesteringarna kommer att fortsätta vara lite negativt bidragande till tillväxten här under några kvartal till. Men någonstans under nästa år så lär det här svänga runt i alla fall.
Och bli en liksom nollbidrag, ja, eller till och med positivt?
Jag tror att mycket beror ju på vad man ska tro om konjunkturen framöver, och där är det fortfarande rätt stora frågetecken. Sen håller jag med Annika fullständigt om att räntorna är låga, och det är klart att vi har en bostadsbrist fortfarande på många ställen i landet, så att det är klart att det kommer behöva byggas.
Ja, du vill in här, Annika.
Nej, men jag tänkte just att även byggbolagen är ju beroende av räntan. Så att det är inte bara hushållen som tolkar Riksbanken som att räntorna ska få vara låga efter december också. Så att det har också då stimulerat och mildrat lite grann den nedgången som många trodde skulle komma. Men min bedömning är att vi har väl botten någonstans under nästa år. Men som sagt, det handlar ju mycket om konjunkturen, men vi är inte riktigt klara ännu.
Botten i vad och klara med
bostadsinvesteringen. Det kommer att bli lite sämre ett tag till.
Nästa år.
Precis som Johan sa, det är inte riktigt klart.
Nej, okej. Okay. Men från och med någon gång nästa år då, så blir vi av, så att säga, med den här bromsen från fallande bostadsinvesteringar. Är det huvudprognosen här från er båda?
Mm.
Ja, okej. Okay. Det är bra.
Ja. Jättebra.
Ja, okej. Tack för det. Lite på samma tema kan man väl säga, nämligen lite ljusare tongångar då. Konjunkturen, det var ju en ruggig sommar vi hade. Räntorna föll som stenar, indikatorerna föll som stenar. Särskilt den tyska industrikonjunkturen stack ut här. Och sen har vi haft lite tendenser till så kallade fiskkrokar, alltså att det behöver vända upp lite indikatorer, fortfarande svaga nivåer, men åtminstone att fallet har bromsat upp. Vi har börser som slår nya rekord hela tiden. Det har man ju kopplat mycket till att USA och Kina verkar ha på väg i alla fall att komma till någon slags vapenvila i handelskonflikten. Men hur är det? Är det lite ljusare vad gäller konjunkturen också nu, eller är det mer att man liksom tittar på att börserna stiger och i grund och botten har det inte hänt så mycket? Du får börja igen, Annika.
Möjligen, men jag skulle säga att det är ett svårt läge. Jag tänker att de här fiskkrokarna som du pratar om, att det börjar gå upp lite grann, det handlar ju om penningpolitiska stimulanser också, att Fed bytte fot, ECB bytte fot, Riksbanken har sagt att det blir inte sådär väldigt mycket mer. Så stimulansen från finansiella marknaden är bättre än vad den var då, om man backar ett halvår. De här geopolitiska riskerna som man nu tolkar lite ljusare, nu böljar ju det fram och tillbaka. Jag tycker att man är lite för optimistisk där. Jag tycker inte att man har sett några lösningar. Jag tror att det mycket väl kan poppa upp igen. Och det ligger väl ett Trump-Twitter-bot i stort sett, så har vi liksom ett helt annat stämningsläge.
Ja, och där Hongkong-situationen, ja, vi fick ju precis här nu i natt egentligen då signaler från USA om att som skulle kunna på Kina att kanske backa lite.
Ja, jag är mycket bekymrad över det som händer i Hongkong. Ja. Det är en väldigt svår nöt för både kineser och amerikaner att hantera det här. Och det finns risker där som gör att det kan bli sämre. Och det påverkar förstås aktiemarknaden. Konjunkturen då, ja, möjligen att det är lite bättre i Sverige för att hushållen är lite mer optimistiska. Men däremot, så det som har överraskat positivt om man backar ett år, det är ju exporten. Och där tycker jag nu man ser sämre signaler. Så att nu tar hushållen över rollen som bidragande till tillväxten, medan exporten då blir lite sämre. Internationellt så hör jag senast igår bolag som i USA att nu börjar det kännas i USA också. Amerikansk ekonomi är väldigt svårbedömd hur djupt det här blir. De har val nästa år. Trump kommer förstås vilja att konjunkturen är stark. Han är på Fed, Powell, att de ska föra en expansiv politik. Hur mycket det mattas av, det kommer på något sätt sätta agendan även för svensk tillväxt. Så att internationella signaler är oerhört viktiga. Och vi får ju ett Fed-protokoll ikväll där det är intressant att se hur man resonerar. Fed-ledamöterna här, ja, hur mycket stimulans det blir.
Ganska mycket frågetecken då från dig egentligen. Oklart läge.
Ja, på marginalen bättre, men det finns fortfarande risk på nedsidan i global tillväxt.
Johan, har du några utropstecken att bidra med?
Ja, men jag kan väl säga att det pratas väldigt mycket om de här metkrokarna nu då, men jag tror ju inte att man fångar några stora fiskar med så här små krokar som vi fortfarande pratar om. Och jag tycker fortfarande finns en hel del orosmoln för konjunkturen framöver. Och det här med att marknaderna är euforiska och glada, det har ju mer att göra med centralbanker och räntesänkningar än det har att göra med någon förnyad konjunkturoptimism, skulle jag säga. Och det är heller inte helt ovanligt att vi har den utvecklingen på börser, till exempel precis, ja, relativt ett halvår innan konjunkturen verkligen vänder ner, så brukar man se att börserna toppar. Så att jag tycker inte att det här avviker egentligen från det historiska mönstret inför en nedgång i ekonomin.
Nej, okej. Okay. Så det lite då att det är plåster på såren, så att säga, vi ser här, snarare än att någonting, att det har bottnat och börjat leta sig uppåt.
Ja, metkrokarna måste bli tydligare och fler för att man ska kunna säga att det faktiskt är en vändning till det bättre på gång.
Ja, Annika.
Ja, men centralbankerna har ju varit inne och hjälpt till med de här metkrokarna. Men frågan är hur länge man kan göra det. Och det är ju precis som Johan säger, aktiemarknaden springer ju på dem. Och det är helt naturligt, för man får inte avkastning någon annanstans i marknaden när man sitter med kapital. Men frågan är hur länge orkar man hålla uppe det modet. Och då behövs det kanske mer framöver, och det är ju frågan om vi får.
Ja, precis. Det är nu som du sa, så ikväll kom ju protokollet från Fed då, som blir väldigt intressant. För den signalen de skickade var ju att nu har de sänkt 3 gånger. Och nu är det neutralt läge igen, så nu är det liksom inte självklart att det kommer fler sänkningar. Absolut inte självklart att det kommer några höjningar. Marknaden prisar fortfarande in en sänkning till under nästa år. Vad är din syn? Vad tror ni?
Ja, det är ju vår bedömning också. Uh-huh. Och skälet är att vi tror att USA också kommer att visa svagare siffror.
Ja, uh-huh. Eller hur, Johan? Det är också SCB:s prognos också, att det blir en till.
Ja, vi har också den bedömningen. Och sen så vill jag i alla fall personligen hålla öppet för att skulle vi nu få se att de här mätkrokarna inte materialiseras som många hoppas på, då är det klart att då kan det komma mycket fler sänkningar från Fed under nästa år.
Ja, men inte från någon annan, för det är bara Fed som har en ränta att sänka egentligen.
Så är det.
Norges bank också förstås, men ja, det kanske
ECB
inte påverkar
kanske på marginalen,
globala kurser. Ja. Okej, det här får vi återkomma till allt eftersom indikatorerna tickar in här under senhösten. Och en sån viktig kommer vi återkomma till senare i programmet. Vi går över till spaningarna. Annika, du har med dig räntor och slut på minusräntor, är det korrekt uppfattat? Eller?
Ja. Frågan är om det är slut och varför i så fall. Någon form av signal har vi fått att centralbanker och också Riksbanken börjar tycka att negativa räntor inte är bra. Och det har de ju sagt tidigare också, att man långsiktigt inte kan ha negativa räntor. Men då är ju frågan, vad är det som nu har gjort att man tycker att nu kan vi inte ha det längre, vi har ju ändå provat det. Och då kan man tänka sig lite olika alternativ här. Ett är ju faktiskt att det är politiska påtryckningar. Trump försöker trycka på Fed och Powell till exempel. Men i Sverige så har vi haft en diskussion när kronan var svag. Det var ganska många som var väldigt kritiska mot den politik Riksbanken förde. Man skulle kunna tänka sig att politikerna också var på den bollen, blev bekymrade. Man ser att skulderna är på höga nivåer och så vidare. Vad är det man gör när man har en sån här extrem penningpolitik med ekonomin? Vilka risker bygger man upp?
Här måste jag blir så nyfiken när du säger sådär. För politikerna brukar ju måna väldigt mycket om att inte lägga sig i som betraktas som centralbanken. Du säger att de kanske har varit på den bollen. Är det bakom lyckta dörrar då?
Jag har frågat Riksbanken och då svarar de nej. Eller jag har frågat ledamöter i direktionen och då svarar de att nej, det är inte politiken. Men jag tror, om ni tänker tillbaks innan sommaren när Stefan Ingves var ute och sa, eller fick i alla fall en rubrik att det inte är vårt jobb att ta hand om kronan. Då var debatten väldigt högljudd och det skulle förvåna mig om inte politikerna då också drog öronen åt sig. Och man har ju gett centralbanker ett enormt mandat i mitten av 90-talet där man nu har tagit sig frihetsgrader, som det är väl helt naturligt att man faktiskt diskuterar. Ska de ha så här stort mandat? Ska centralbanker kunna köpa aktier som man gör i Japan? Ska man kunna köpa företagsobligationer som man gör i Europa? Ska man kunna köpa halva obligationsstocken som Riksbanken gör? Så att den här diskussionen tror jag är rimlig att den kommer. Men när jag frågar direktionsledamöter så säger de nej, det är absolut inte politiken. Ja, frågar man sen, eller tänker man vidare i ett internationellt perspektiv, så är det inte bara en svensk fråga. Vi har haft diskussioner från olika ledamöter i centralbankerna som har tagit upp det här, att det är problematiskt, vi är ute på tunn is, vi vet inte hur det här kommer fungera. Draghi, innan han lämnade över, sa att nu är det någon annan som...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Fått över, vi kan inte göra mer. Christine Lagarde följer upp med samma resonemang. Och även som jag sa innan, Stefan Ingves har ju sagt att här kan man inte ha hur länge som helst och vi börjar sin diskussion. Och Riksbanken signalerar räntehöjning i december fastän konjunkturen och arbetsmarknaden viker. Och då är det liksom ett alternativ. Och det tredje då som man kan tänka, det är ju att tiden har gått. Men då skulle man ju tänka att det har hänt någonting som gör att nu är det faktiskt för sent. Men det har det ju inte. Man ser inga risker som har poppat upp på något sätt, utan så fall är det bara att tiden har runnit iväg. Och jag har frågat efter argument, varför har Riksbanken bytt fot? Men jag får inga tydliga svar. Jag tror faktiskt inte riktigt de har det, annat än att de känner att de vill förbi minusperioden och upp till nollan. Och nu vill de inte vänta längre. De är oroliga för att vi går in i en svagare konjunktur och det kanske är helt kört om man väntar ytterligare tid. Så att jag har faktiskt inga riktiga argument. Och det är ju ganska intressant det där att vi har varit i en period som har varit ett experiment och nu vill man bort för den. Men vi får ingen riktig klok förklaring till varför just nu.
Trötta på kritiken då? Är det det som skulle vara tiden har gått? Att man, eller vad...
Eller bekymrad över att konjunkturen viker och vad finns det då för risker? Då kan ju poppa upp större risker om man går in i en avmattning och man inte har, om man är på minus.
Det var ju Riksbanken inne lite på i den rapporten om den finansiella stabiliteten som släpptes här precis innan vi gick in, att riskerna har ökat, bland annat för att räntorna förväntas vara så låga så länge.
Jag tycker att de är ganska tydliga med att de lyfter risken ytterligare här och att den har ökat. Och som vi var inne på innan när vi pratade om bostadspriserna, så tror jag att Riksbanken kommer bli frustrerad och stressad av att vi ser att skulderna ökar igen och så vidare. Och de kommer vara ute och argumentera som de har gjort tidigare för att det här måste man se upp med.
Ja, okej. Okay. Johan, någon kommentar till Annikas spaning om att det får räcka nu med minusräntor?
Ja, jag tror att dels vill man få bort den, bara av principskäl. Kronan tror jag har spelat roll, även om de inte erkänner det. Och sen så tror jag också att de har börjat bli oroliga för att det här förr eller senare skulle få en större svensk bank att börja faktiskt införa minusräntor på folks konton. Vilket jag tror Riksbanken helst vill undvika.
Nu har vi ju två representanter från två stora svenska banker här. Har det varit sådana diskussioner internt?
Nej, inte som jag känner till, åtminstone för min egen bank. Men däremot så har vi ju sett exempel på banker i vårt grannland Danmark som har börjat göra det här i större och större omfattning.
Ja. Mm. Jag hör att det finns folk som ventilerar där, både i och utanför vår bank, men det är ingen bank som driver det i Sverige, utan jag skulle säga att banksignalerna, vad jag har hört än så länge, är att det vill vi inte ha. Det ligger en bra bit bort. Men om man skulle fortsätta vara i minusränteträsket, om man får uttrycka sig slarvigt, under en lång tid, så är det klart att då skulle nog diskussionen också komma i Sverige.
Och följ när jag avbröt dig, Johan, men gissar jag skulle vara då blir det en sån folkligt motstånd så att innan det händer.
Ja, precis. Och sen så ska man ju också väga den här minusräntan. Vad har den för effekt egentligen? Och jag skulle säga att de effekter som den skulle kunna ha på tillväxt och inflation är försumbara. Så att nej.
Det kostar mer än det smakar.
Kostar mycket mer än det smakar.
Ja, okej. Okay. Ja, bra. Johan, vad har du med dig för spaning?
Ja, jag tänkte spana lite om betalningar. Det låter lite tråkigt, men vi får se.
Kan vi säga att det låter tekniskt istället?
Ja, lite kanske.
Det ska vi inte vara rädda för.
Men hörni, när använde ni kontanter senast?
Jag gissar att det var någon gång den senaste månaden i alla fall. Ibland när jag ber mina barn gå upp och handla mjölk eller något, då brukar vi försöka ställa ha någon 20-lapp liggande. Men nej, annars så det händer inte ofta.
Nej, jag minns faktiskt inte det.
Nej,
en tid.
Precis, och det är ju så allt fler gör. Jag menar, Riksbanken släppte faktiskt jag tror det var förra veckan, en rätt så informativ rapport om svenskarnas betalningsvanor. Och den sätter ju fingret på naturligtvis det här väldigt snabbt minskade kontantanvändningen som vi har i samhället. Kontant står idag bara för 6% av betalningarna som görs i Sverige. Och det minskar som sagt fort. Tack. Och ni vet ju också att Riksbanken, de kämpar ju med att försöka vara relevant och hitta sin plats i det här framtida betalningssystemet som håller på att växa fram. Och man jobbar egentligen på två fronter. Dels så vill man ju försöka med lagstiftning kanske gärna få kontanter att komma tillbaka. Så man har ju uttryckt det som att man vill att det ska bli nästan en skyldighet för butiker att tvingas acceptera kontanter, vilket de inte är tvungna att göra idag. Och den vägen känns ju rätt så underlig med tanke på att kontanter försvinner har väldigt många positiva effekter också. Och det är många som kommer bli arga när de hör det här, för många gillar kontanter. Men man får komma ihåg då att dels så är det ett dyrt sätt att göra betalningar. Det är också någonting som ökar risken för brottslighet, både i form av svart ekonomi men också butiksrån och värdetransportrån och sånt där. Och det har haft väldigt positiva effekter att kontantanvändningen minskar. Butiksrån har mer än halverats på 10 år, och 10 år sedan så var det 60 värdetransportrån. Förra året var det 0. Det finns en del positiva effekter. Det andra sättet som Riksbanken jobbar på då, det är ju att försöka hitta något alternativ då till det kontantlösa samhället. Och Swish och sådana här tjänster som håller på att växa fram. Och då är det ju e-krona-projektet som är i centrum här. Och vi vet ju inte riktigt hur det kommer att se ut, men att det kommer att vara någon sorts betalningssystem som ska konkurrera med privata lösningar, det är ju rätt så tydligt. Och det här som jag som kärnar i den här spaningen är, det är att jag tror att Riksbanken kommer få väldigt svårt att få det här systemet eller den här e-kronan att flyga. Och utvecklingen på det här området går jättesnabbt nu. Jag har säkert hört om Facebook som håller på med sin globala valuta, Libra. Google kom här alldeles nyligen och sa att man ska börja erbjuda bankkonton. I Kina finns det här Alipay. I Sverige har vi Swish som är etablerat sedan många år. Och det är en stor utmaning både för Riksbanken och andra centralbanker som har liknande tankar att kunna komma fram med bra tekniska lösningar och framförallt kunna etablera de nätverk hos kunder som behövs för att få ett sånt här system att fungera. Och ett annat av Riksbankens argument är också att det här systemet som de ska erbjuda, det kommer att bli mycket säkrare och det ska vara det som fungerar då när bankernas system kraschar. Och jag tycker det finns kanske, man ska inte bara köpa det argumentet med hull och hår, därför att personligen skulle jag säga så att jag skulle nog sätta större tilltro till ett system som byggs och underhålls av Google när det gäller driftsäkerhet än om Riksbanken kommer upp med ett motsvarande system. Så att säkerhetsargumentet är lite så där tycker jag, och det blir dessutom mer eroderat när man tänker att vad som håller på att ske idag är att det börjar växa fram en hel flora av olika sätt att göra betalningar. Du har Swish, du har PayPal, du har vanliga kortsystemen och det börjar komma kryptovalutor och det kanske kommer Libra framöver och så vidare. Och det faktum att du har många system att välja på som konsument och kund, det är någonting som i sig ökar säkerheten i betalningssystemet som helhet.
Men är inte alla beroende av ett fungerande internet?
Det gissar jag att även Riksbankens system på något sätt kommer att vara beroende av.
De har ju pratat om att det ska fungera offline. Jag har ärligt talat inte riktigt begripit hur det ska gå till, men det är ju en aspekt de har lyft ändå.
Ja, vi får se. Men, ja. Och det finns ju även, tror jag, Riksbanken har gjort studier och grävt i det här, och de har kommit fram till att det går ju faktiskt att även använda vanliga kort offline, i ett offline-läge. Va? Men nu är vi inne på kanske mer tekniska detaljer än vad jag hade för avseende att göra.
Men
min slutsats i det här i alla fall, det är att jag tror att både Riksbanken och andra centralbanken framöver, de kommer behöva omvärdera vilken roll de ska ha i framtidens betalningssystem. Och jag tror att det här kommer att landa i att det blir en mer övervakande funktion än rollen som utförare.
Ja, okej. Okay. Annika, Riksbanken som övervakare.
Ja, det är ju en spännande fråga och mycket diskussion om det här nu. Men det finns ett par saker som jag skulle vilja markera. Och ett, det är ju inte så att betalningssystemet i Sverige är dyrt idag. Alltså att det är dålig konkurrens och av det skälet. Utan du betalar ju faktiskt väldigt billigt idag. Så du behöver liksom inte öka konkurrensen. Två, om Riksbanken ska ha det här och inte delegera det till privata aktörer, då ska de ha öppet 24/7. Det kommer de inte ha, de kommer inte fixa det här, utan de kommer behöva delegera den uppgiften till privata aktörer, så då kommer man inte ifrån det. Så att det är flera argument i det här som jag tycker är helt tokiga, de stämmer inte, de är inte relevanta. Det finns ett argument som jag tycker är klokt att reflektera över, och det är därför jag tycker man ska göra en mycket större utredning än bara hos Riksbanken, det ska upp på riksdagsbordet. Och det är om vi hamnar i krig. Om vi som Johan är inne på att man får att det inte fungerar att betala elektroniskt över några timmar eller så vidare, då löser man det. Det gör man redan idag. Det finns liksom reservalternativ så att säga. Men säg att vi hamnar i krig. Alltså vi pratar liksom år av problem. Den diskussionen tror jag att man ska ha. Hur agerar samhället då? Men det är ju en helt annan fråga än den som Riksbanken har lyft.
Ja, okej. Okay.
Oj. Låt oss hoppas att vi inte hamnar i krig, för då tror jag att vi har...
Då har vi andra problem som är större, exakt. Och det tror jag också, och det är därför man måste sätta det här i proportion till varandra. Vad är det vi diskuterar?
Ja. Men kan ju tänkas någon variant av det, alltså någon typ av cyberkrig som skulle sluta eller störa i alla fall internet under kanske inte år, men en månad eller någonting i någon eskalerad konflikt. Och då har vi ju problem med egentligen de flesta av de betalningslösningar.
Ja, jag tänkte cyberkrig eller vad.
Inte fysiskt.
Men det går ju inte att utesluta, därför tycker jag att den diskussionen kanske riksdagen borde ha på sitt bord. Men det handlar om den, alltså ett långt, långt avbrott. Inte det här som händer. Det händer ju faktiskt redan idag att folk blir av med strömmen en tid. Men man löser det.
Bra, då ska vi runda av detta med veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Johan, vad kommer du hålla ögonen på?
Ja, vi har ju pratat om konjunkturen, och jag tycker PMI-siffror som kommer här i slutet av veckan, de blir intressanta. Det är ju inte den viktigaste framåtblickande indikatorn för USA, men det blir en aptitretare inför ISM som kommer senare.
Just det, de preliminära siffrorna som kommer ungefär, eller den här någon vecka innan månadens slut, och det är inga för Sverige då, men det kommer för euroområdet och USA som du säger.
Just det.
Ja, bra. Tackar. Annika?
Ja, för att haka på konjunkturen så kom Konjunkturinstitutet med barometerdata och vi fick ju kapacitetsutnyttjande idag som var lite starkare än förväntat. Det går på helt på tvärs med Konjunkturinstitutets barometer. Nu får vi inte den datan i veckan som kommer, men däremot är ändå barometerdatan mycket intressant ur många aspekter, inte minst utifrån arbetsmarknaden. Ska man ta globalt så skulle jag säga att det är intressant att lyssna till Christine Lagarde som håller tal, ECBs nya chef, på fredag. Vi vet inte riktigt var hon står ännu och därför är det spännande att lyssna på henne.
Ja, det är ett spännande läge i ECB. Det pratas ju om att de övriga försöker göra lite uppror eller liksom ändra spelplan här. Passa på lite när det är chefsbyte och ändra lite regler för hur besluten ska fattas och så.
Ja, jag tänker också att tjänstemännen där, Christine Lagarde är ju jurist och kommer ha stort behov av att ha kompetenta tjänstemän runt sig. Och då tror jag också att det gäller att steppa rätt bland tjänstemännen. Vem kommer hon välja? Vem kommer vara den viktigaste hon lyssnar på? Så ja. Det är inte konstigt om det vid ett sånt stort chefsbyte faktiskt händer saker. Nej. I organisationen.
Okej, hörni, tack ska du, ni ha som har lyssnat idag. Tack Johan, tack Annika. Jag kan också tipsa om andra poddar härifrån huset. Exempelvis kommer Analyspodden varje fredag, Förnuft och känsla och Digitalpodden och en hel del annat. Vi här i Makrorådet är tillbaka om 2 veckor. Hej så länge!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.